Jag har som ungefär alla varit med om några saker i mitt liv som nog skulle kunna beskrivas som traumatiska. Min bästis dog när hon skulle testa ecstasy och för bara något år sedan så var jag med om en läskig brand. Och det här gör att jag hyperventilerar och blir skiträdd av brandlarm. Och jag tror att alla som testar knark kommer att dö på studs. Så tänk vad bra jag skulle må om det fanns safe spaces där jag kunde få vara garanterat brandlarmsfri och helt utan knark. Och vore det inte liksom helt perfekt för mig om jag kunde få triggervarningar en liten stund innan någonting börjar pipa eller sådär? Är inte det en helt perfekt, omtänksam och kärleksfull tillvaro för mig för att få mig att må bra? Eller är det precis tvärtom? Du lyssnar på Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om triggervarningar. Vad är det som gör att vi vill skydda oss från det obehagliga och gör det oss till svagare, starkare, gladare eller mindre glada människor att be omvärlden anpassa sig till det som gör ont i oss?
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Ska vi börja med att, om det är så att det finns lyssnare som inte vet vad triggervarningar är?
Jag ska först säga att det är inte konstigt alls, för att vi satt här i den poddstudio där vi spelar in på Beppo, så är det en av ägarna här, en jätterar man, som sa så här, men vänta, vad är, innan vi ska spela in, men vänta, vad är triggervarningar egentligen?
Ja.
Så det är en helt rimlig fråga.
Ja, och då är det varningar i anslutning till innehåll av olika slag. Det kan vara liksom en bok, en film, en klipp, en tweet, vad som helst. Någon typ av varning om innehållet. Att i det här innehållet kan det finnas triggers, alltså sånt som liksom triggar negativa känslor kopplade till tidigare erfarenheter en person har haft eller som är obehagligt på något sätt.
Kan man säga att det här är en triggervarning? Du är på väg in på en utställning och sitter en liten skylt som säger så här: i några av de här verken så används språk som idag anses vara rasistiskt, och det det är ingenting vi på något vis står bakom, säger konsthallen.
Precis. Jag har kollat på 2 sådana metaanalyser, alltså studiernas studier, där man bakar ihop jättemånga olika studier. Och i den så tar de upp två olika sorters triggervarningar då.
Mm.
Den ena sorten är sånt som handlar om olika typer av innehåll. Alltså det här klippet kan innehålla våld eller så.
Just det.
Och den andra typen är sånt som varnar för en känslomässig reaktion på något sätt. Att om du läser det här så kan du känna oro eller så.
Mm.
Och ska vi ge lite exempel på sådana här triggervarningar då? Jag läste någon artikel här av en Amna Khalid. Hon skrev om, det var en typ av debattartikel då, mot triggervarningar kan jag säga, för transparensens skull. Och hon är i England, till Storbritannien, och tog upp sånt som händer där då.
Mm.
Bland annat så har University of Aberdeen i Skottland nu mera triggervarning för Peter Pan, barnklassiken. Och i den triggervarningen står det att den här boken kan innehålla odd perspectives on gender. Alltså förlegade könsroller egentligen, eller så.
Mm. Oh, det var ett roligt ordval tycker jag. Lite skruvat och udda.
That may prove emotionally challenging för läsarna.
Ser du små strålar rök ur mina öron?
Det gör jag faktiskt.
Och vi får bara säga en sak. För det här tror jag att jag vill bara få sagt till lyssnarna. De här lägren som liksom saluför idén om vikten av den här typen av triggervarningar och att man ska vara jävligt uppmärksam på när saker och ting blir problematiska. Det är läger där jag har spenderat större delen av mitt liv.
Ja.
Och till viss mån fortfarande läger som jag tackar för att mina barn kommer få eventuellt en bättre värld för att det här är, människor har varit där och problematiserat.
Ja.
Och krävt och liksom, ska säga, hänsyn och så vidare.
Mm.
Så att jag känner mig liksom en av dem. Och det kanske är extra mycket därför som rök pyr ut mina öron när jag hör såna här saker som jag tycker, nu avslöjar jag min inställning, är så fucking jävla kontraproduktiva.
Just det, för att det som händer är ju att det blir så otroligt tacksamt bränsle för motståndarsidan, eller?
Och hela handens fingrar rymmer anledningar till varför det här inte gör det jobb man hoppas att det ska göra.
Vi kanske kommer in mer
på det. Vi kommer in på det sen, men nu har jag avslöjat min ståndpunkt i alla fall. Men jag kommer nyansera mig, jag lovar.
Mm. Jag kan fortsätta då med, bara för att trigga dig ännu mer så att säga.
Varför varnade du inte mig innan, Björn?
Ja, ge dig några fler exempel på det här. Skattkammarön har också fått, nu pratar vi om University of Aberdeen här.
Mm.
Det är de som är måltavlor i den här artikeln.
Mm.
Skattkammarön, Narnia-böckerna. Det här tyckte jag var kul. Beowulf, vet du vad det är för något?
Beowulf. Ja,
det är någon så här väldigt, väldigt tidig liksom engelsk litteratur som utspelar sig i så här, typ Sverige, Danmark. Alltså det är någon så här vikinga-epos typ.
Okay. Ja.
Och det här får alla som går i engelskspråkig skola läsa.
Så,
läste den när jag var i USA, så jag har läst den i alla fall. Och den är ju då uråldrig.
Ja.
Ja. Men den har fått en triggervarning där man varnar för djurplågeri och ableism i den här.
Mm. Ableism är alltså någon form av icke-visad hänsyn slash förakt för människor med funktionsnedsättningar.
Just det. Bara några exempel på sånt som har försätts med sån här varning då.
Mm.
Och tror du att det här är, tror att folk tycker att det här är knäppt eller att det är bra?
Om man ska lägga på ytterligare ett lager här så tror jag att det fokus just den här typen av triggervarningar får är det som i debattspråket ju brukar nästan kallas halmgubbe. Som att det så här, blir så enormt mycket raseri och upplopp för att kanske en lärare på ett universitet någon gång sagt någon, alltså att det liksom tas ur proportion för att röken
är
mina öron.
Det här är inte riktigt problem utan det är,
nej, låt någon säga behu, här var det lite djurplågeri, hoppas ni står ut. Rök kommer i mina öron för att det här är ju befängt, men samtidigt så jävla jobbigt var det att behöva läsa ett litet försättsblad om det här. Det jag vill komma till som så här, när blir det jobbigt då? Det är om principen att människors väl och ve handlar om det där, vad ska jag säga. Om omsorgen handlar om att skydda, om allt krut läggs där, så tror jag att vi inte kommer vara rustade för att leva med varandra.
Nej. Och vi kommer ju återkomma till det.
Ja.
Då funderar man så här, liksom, hur tar studenterna emot det här då?
Ja, hur tar de emot det?
Och tillbaka till England då, eftersom det var det som den här debattartikeln gällde då. Där finns det ett ganska populärt, det har blivit ganska populärt i studentkretsar. En ökande popularitet för den här typen av grejer då. I en enkät så visade sig att 86% av brittiska högskole- och universitetsstudenter stöttar triggervarningar. Att jämföra med samma siffra 2016 var 68%, så att det har ökat ganska kraftigt då. Och mer än en tredjedel tycker att lärare borde få sparken om de lär ut saker som är kränkande för elever. Och den siffran har stigit kraftigt upp från 15% 2016.
Låt mig stanna upp vid lär ut saker som är kränkande.
Mm.
Om jag i egenskap av lärare lär dig, Björn, att folk med rutig skjorta, det du har på dig idag, är mindre värda. Då lär jag dig ingenting, utan då prackar jag på din ideologi och en åsikt. Men däremot säger så här, Björn, vet du vad? Eller nej, så här, eleverna, vet ni vad? I hundratals år av världshistorien har vita män med stålgråa strimmor i håret och rutiga skjortor behandlats som mindre värda. De har setts på som korkade, som fula, som juriska, meningslösa. De ska bara vara vid spisen eller de duger inte mycket till. Vi har behandlat dem nästan som djur. Det är, enligt vissa, att lära ut någonting som kränker dig.
Mm. Då blir det så krångligt allting.
Ja, jag som ju ändå har ägnat mig åt kvinnohistoria en stor del av mitt yrkesliv har ju stött och blött detta väldigt mycket, eftersom kvinnor i historien behandlats som piss. Och ska vi verkligen hålla på och tjata om det inför de nya generationerna som kanske lever friare från en typ av förtryck som fanns i historien, så här, blir det inte ett jävla konstigt ok på dem? Och så samtidigt så, hur sjutton ska vi kunna rusta oss för något annat om vi inte vet hur det har sett ut? Jag som kvinna blev för 17 gubbar inte kränkt för att någon berättar för mig att kvinnor genom alla tider utsatt för sexuellt våld och sett som mindre värda. Om jag inte klarar av att höra det, så är det en skymf mot alla de kvinnorna som blivit utsatta för sexuellt våld och som jag inte ens klarar av att höra det, men jag är inte ens klarar av att läsa en tweet om det, för att det får mig som kvinna att känna mig kränkt. Då begår jag ett brott mot de kvinnor innan mig som har fått lida för att jag ska ha det så bra som jag har idag. Åh, förlåt. Triggad som ni. Man ska sparka lärare som kränker.
Tyckte en tredjedel, av brittiska högskolestudenter då. Så att det här är, alltså man kan på ett sätt tycka att det är en halmgubbe, men det är också på något vis en rörelse i lite medvind då. Ska vi bara prata lite om argumenten för och emot då?
Ja.
För att det kommer ju ur omsorg. Och det finns liksom olika typer av argument. Så jag tänkte att vi kan bara gå igenom det innan vi kikar på, funkar de här?
Exakt.
Ja. Och dels har vi, vad ska vi kalla det, liksom en etisk juridisk debatt. Så. Och de förespråkarna anser att triggervarningar är bra för att man visar, det är ett sätt att visa solidaritet med historiskt utsatta eller marginaliserade minoriteter.
Ni var så taskiga mot oss i historien, så nu är det dags för oss att få bestämma vad ni får prata om och inte.
Kanske, alltså, om man ska, du vet den här grejen att ha den mest generösa tolkningen av ett argument som man inte håller med om. Så.
Förlåt, ja gud.
Att ge en röst till grupper som historiskt sett inte har haft det. Eller visa hänsyn till den gruppen då. Så. Och kritikerna till det argumentet menar ju då att det är, åtminstone det här universitetssammanhanget, att det är ett hot mot yttrandefrihet och det är ett hot mot akademisk frihet. Och sen så har vi den debatt som har intresserat mig då, eller som ligger nära mig, som har att göra med psykisk hälsa / ohälsa. Att det här är ett sätt att disability accommodation for psychologically vulnerable students, alltså att man ska ta hänsyn till studenter som är psykologiskt sårbara av något skäl, alltså att kanske har varit med trauma eller på annat sätt är sårbara för, eller extra känsliga för svår information då. Och motargumentet där är ju att det är bara helt fel approach.
Det finns man har inga bättre argument än så.
Det finns jättebra argument där. Och där kanske jag går iväg vad jag tycker om. Men det kommer jag att gå in på i detalj när vi pratar om de här studierna. Är du redo?
Ja, jag är så redo.
Ja, men det har kommit hundratals studier då på det här temat, eftersom det har varit en ganska hot topic. Jag har framför allt tittat på en metaanalys från 2022. Metaanalys när man bakar ihop massa olika studier, så att det smäller liksom lite högre, för att då har man något typ av sammanvägt resultat. Mm. Och även en metastudie från 2020 som bakar ihop ett gäng studier då. Och här har man tittat på det här med triggervarningar. Man har utvärderat det. Liksom, hur funkar det utifrån en mängd olika aspekter? Mm. Det ena är det här med läsförståelse, alltså om man lyckas tillgodogöra sig materialet.
Just det, för studentlitteratur, det här är något jag ändå ska begripa.
Ja.
Med eller utan triggervarning, hur funkar det?
Just det.
Begriper jag mer eller mindre?
Mm. Precis, och där finns ju då också olika argument att om man inte blir, alltså om man är beredd på att det är ett jobbigt material sådär, så kommer man att lätt där sen kunna tillgodogöra sig det.
Menar just som det inte lika kanske störd eller
förespråkarna, och så finns det motargument där och så vidare. Och sen så har vi förväntansångest, alltså vad man har för typ av känslomässig respons från det att man ser triggervarningen tills det att man börjar läsa själva boken eller kolla på tweeten eller titta på klippet.
För er som såg Last of Us avsnitt 7, när, nu ska jag inte spoila något, men där man relativt tidigt i avsnittet får se att det är en svampskurk på området.
Såg det avsnittet igår.
Och resten av avsnittet sitter man bara och väntar på när ska svampskurken dyka upp. Mm. Det var ju en riktig förväntansångest.
Det var det. Och sen så har vi avoidance, undvikande. Alltså får det här folk som till exempel, okej, den här boken eller kapitlet eller vad det nu är, kommer innehålla våld.
Mm.
Om man får en sån varning, kommer då folk som är känsliga för våld att inte läsa? Alltså funkar den preventivt på det sättet? Eller vad säger man? Avskräckande? Mm. Eller är det så att folk tar till sig och avstår?
Just det.
Så att det är också en sån sak man har mätt. Och slutligen response effect, alltså vad man får för total känslomässig, och om det är liksom plus eller minus, är det så här bra för ens psykiska mående? Eller inte?
Hade man mätt här på just människor med vissa symptom? Alltså är det här folk som har trauman eller är det på folk generellt?
Det är på folk generellt.
Studenter generellt. Och några av dem extra känsliga för våld, andra inte. Eller vad det kan tänkas vara.
Precis. Och sen så fanns det någon enstaka studie som där det var
specifikt drabbade eller utsatta.
Trauma. Jag kommer återkomma till den. Så att man kollade på de fyra aspekterna då. Och jag ska säga det, att resultatet i de här båda metastudierna överensstämde väldigt väl, så att nu märker man säga att vi har ganska bra koll på hur det funkar med triggervarningar då.
Starting immediately, Disney Plus subscribers will see racial trigger warnings on plenty of their content on the menu screens. Nothing is safe, not Peter Pan, not Jungle Book, even the cats are racist now.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker
nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan klaritin faktiskt hjälpa till att lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Ska vi börja med det här med hur bra man tar in kunskap? Har du någon tanke? Är det bu eller bä? Eller varken eller?
Eftersom jag gärna vill hålla min linje så tänker jag bu. Men för att visa min spänst och flexibilitet i hjärnan så säger jag att på bä så fattar man ju att jag blir mindre bragd ur fattningen när det plötsligt i Peter Pan-boken och det kommer någon som tycker att en tingeling är en liten snärta. Att man bara, det visste jag att det skulle
tingeling,
komma.
Tingeling, ditt lilla stycke.
Ja, exakt. Att jag bara, ja men det är ingen, jag behöver inte bara, vänta, bara skjut, hörni! Utan så här, I knew this was coming, jag kan fortsätta läsa. Så ja, lite både och, tänker jag.
Ja, alltså typ påverkar inte alls. Förmågan att ta in kunskap påverkas inte alls.
Okay.
Möjligen, säger den här metastudiens författare då, så kan det vara så att det är lite negativt, eftersom det kan få folk att kanske avstå från att komma till klassrummet om man är så här i en skolkontext. Imorgon kommer vi läsa en bok som kan innehålla en del krigs.
Ja, just det.
Scener.
Ja, exakt.
Och så kanske det är två som inte kommer till klassrummet. För att de, ja. Så att det kan vara lite negativt ur den aspekten, men annars verkar det inte spela någon roll alls. Så att vi kan raskt hoppa vidare.
Nästa då, undvikande risken.
Vad tänker du?
Där kan jag tänka mig att man helt struntar i att läsa. Som en protest mot...
Nej, det verkar faktiskt inte ha så stor effekt på det.
Nej, okej.
Okay. Alltså det verkar inte vara så att man tappar massa folk på vägen. Och de här studiens författare här, de droppar massa olika såna här psykologiska effekter som de tänker sig förklara det här.
Mm.
De pratar om Pandora-effekten till exempel då, som är första gången jag hört talas om. Men den lirar med annat som jag känner till om knapphetseffekten och sånt där. Mm. People have a general tendency to approach rather than avoid stimuli that has been marked as aversive and uncertain. Alltså att om det är något som verkar lite läbbigt så kan det också väcka nyfikenhet då.
Ah, som på Pandoras ask, var inte det en sån?
Jo,
man fick absolut inte öppna, man bara, måste öppna.
Och jag tänker, jag är lite sådär ramlat ner i det där killkaninhålet, följa kriget i Ukraina är väldigt mycket, alltså ganska varje dag är jag inne och kollar frontläget i Bachmut och sånt där. Och då är det ju ganska ofta sådana här tweets och sånt där med sån triggervarning. Innehåller våld och så. Och det är inte det att jag vill se våld.
Nej.
Men jag undrar om inte de där varningarna nästan ökar min benägenhet att gå in på något.
Ja, just det, för att det känns som att nej, men liksom. Jag tycker inte det är konstigt alls. Ja. För där får det liksom, det är som att så här är ett hav av kunskap. Men jag behöver sätta mig in i allt det här. Vart ska jag gå då? Jag ska gå till, jag har liksom en måttpunkt som är längst bort. Det som är värst och hemskast, då har jag satt mig in i helhet. Man blundar inte för något.
Nej.
Den upplevelsen liksom.
Mm. Ja, visst, kanske. Att man känner sig lite skyldig att ta in även det svåra.
Exakt.
Eller,
ja, nu vet jag det här, fast det är någonting där som jag inte vet.
Ja, alltså blir det också som någon typ av flagga som är att det här är viktigt.
Ja, exakt. Alltså, lite men så vi gjorde ett helt avsnitt om det här med, som ju är lite armkroksavsnitt till det här. Alltså om cancelkultur
och censur.
Och censur som ju visar precis detta. Mm. Att ju mer vi försöker få något att inte synas eller höras, desto mer vill vi höra det.
Just det.
Ju mer, desto mer.
De pratar också om något forbidden fruit-effekt, och det var ju sånt som vi pratade om i det avsnittet. Mm. Att det här liksom Romeo och Julia-grejen, att det som gjorde Romeo och Julia så himla kära var att de inte fick bli kära. Mm. Det finns ju jättemycket studier på just det då. Att det faktiskt funkar så. Mm. Och så verkar det vara även här då. Så att om det är så att det får vissa att undvika, så är det också så att det drar till sig andra. Så att nettot blir inte någon speciell effekt alls. Mm.
För tusen tingling. Wow! Din dumma fe, va?
Tredje saken de mätte då, den här liksom känslomässiga responsen.
Ja, och det, här har det varit mycket debatt, eller det här är liksom utgångspunkten i debatten ofta då, att så här, triggervarningar behövs för att hjälpa människor att hantera och copa med negativa känslomässiga reaktioner på det material de konsumerar då. Och
när vi då har triggervarningar, hur blev det med de känslomässiga reaktionerna?
Ja, alltså här verkar inte heller finnas någon...
Jassa.
Alltså de verkar inte hjälpa.
Hjälper dem då?
Det kommer vi till nu, när vi pratar om det sista de mätte, som var det här...
Förväntansångest.
Ja. Och det har de mätt på olika sätt i de här studierna. Alltså dels med att så här, folk får svara på hur mår du nu, eller liksom, hur känns det nu. Mm. Men sen har man också rena sådana här fysiologiska mått på ångest. Alltså du vet, man mäter hjärtfrekvens och sådana saker. Mm. Och då har man kunnat se att triggervarningar faktiskt på ett pålitligt sätt i väldigt många studier då, verkar skapa ångest i... Alltså när man ser varningen.
Okej. Gud, så spännande.
Ja, så att det var egentligen... Triggervarningar verkar inte ha någon effekt när det gäller... Alltså man konsumerar hela det här bokkapitlet eller hela klippet eller vad det är. Där verkar triggervarningarna varken göra till eller från i ens känslomässiga reaktion. Men däremot så får man en negativ reaktion av själva varningen. Och de spekulerar om vad det här kan bero på. Och en sak de säger då, att man får någon typ av instruktion om att så här... Här finns något du kommer att må dåligt över. Och sen så har man inte någon riktigt bra liksom, coping-strategi för det. Alltså det var i någon av de här studierna som ingår i metastudien, så hade de frågat specifikt folk vad de hade. Vad gör ni när ni stöter på en triggervarning? Vad har ni för strategier då? Till exempel att påminner ni er själva om att fokusera på det som inte är så starkt känslomässigt, eller att fokusera på positiva delar av den här berättelsen eller så. Alltså har ni någon psykologisk strategi? Och då sa de allra flesta att ingen alls.
Nej.
Utan man bara stannar i något typ av obehag då, fram tills dess att man kanske upptäcker att det inte var så farligt.
Det här är ju intressant. Om vi tänker att triggervarningen finns där av omsorg. Så här, minimera ditt känslomässiga obehag. Du Björn, som är lätt triggad i det här fallet. Det gör inte att du förstår boken bättre eller sämre. Det gör inte att du undviker boken i någon större utsträckning. Eventuellt kan du bli lite mer nyfiken, vem vet. Det påverkar inte på det stora hela din känslomässiga reaktion. Men från det, eller den stunden du läser triggervarningen, så får du mer ångest.
Ja.
Och det var ju det vi inte ville ha.
Nej, men exakt. Och det här brukar ju lyftas fram då särskilt, alltså, som ett sätt att skydda folk som har, alltså typ PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom då, att man har ett sån här riktigt kliniskt trauma av något slag, alltså våld, sexuellt våld och så vidare. Att man ska skydda dem. Men lyssna på det här. On the contrary, researchers found that trigger warnings actually increased the anxiety in individuals with the most severe PTSD, prompting them to view trauma as more central to their life narrative.
Okej.
Okay. Alltså att det blir...
Det är mest synd, de drabbas mest av detta.
Ja,
kan man väl säga.
Ja, att det har liksom en särskilt negativ effekt.
För att det blir en större del av dem. Det blir för mer uppmärksamhet.
Ja, exakt. Alltså, och jag har ju behandlat PTSD och sånt där. Då, och det finns flera aspekter i det här. Men en är att om man är en person som är utsatt för trauma, så har man ofta, alltså det som händer ofta är att man får en helt ny och negativ bild av världen. Alltså man börjar tänka på världen som en liksom ond plats på något sätt. Och man, det är också mycket som är kopplat till skuld. Man tänker ofta att man själv har skuld i det som har hänt och såna saker. Mm. Liksom. Så, alltså det är mycket som har att göra med världsbild egentligen. Och om man då på något vis alltid placerar, jag fattar vad de menar när de skriver där, att om man alltid placerar traumat i centrum,
exakt.
Då blir det liksom hela alltså det här liksom narrativet om ens liv kommer då att fortsätta att handla om traumat på något sätt.
Här kommer en jätteviktig bok, och det du ska veta är att sexuellt våld kommer. Att det, ja, jag fattar.
Så att jag kunde fatta den invändningen. Och den andra aspekten då som jag tänker på som har behandlat trauma är att i de metoder som funkar bäst, det finns någon som heter, jag ska inte bli för teknisk nu, men det finns en metod som heter prolonged exposure, och det finns en som heter EMDR, som är två sådana här bra traumabehandlingsmetoder. Mm, och i båda dem så är en helt central grej att liksom inte att så här undvika det läbbiga, utan det är precis tvärtom. Man ger sig in i det.
Mm.
Och det är klart att det behöver ske i underkontrollerade former med en terapeut som är liksom empatisk och känner av läget och bromsar när det behövs och så vidare. Men själva grundprincipen kvarstår att man ska liksom närma sig det som är läbbigt.
Mm.
Man ska inte undvika det som är läbbigt. Att undvika det som är läbbigt är tvärtom liksom ett av symptomen på trauma.
Och som kanske rent av förlängningen förstärker.
Och förstärker, ja precis. Mm. Så att det är det som har gjort att jag alltid har haft en instinktiv motvilja mot det här.
Just det, jag säger emot allt det vi har tjatat om i den här podden. Ja, att gå precis mot den läskiga hunden eller pilla på den smutsiga fläcken, du som är rädd för fläck. Eller liksom.
Just det, och sen så jag menar, det är klart, är man traumatiserad så kommer man ha en naturlig, det är superlogiskt och superrimligt. Man kommer naturligt att skydda det som är läbbigt. Men det är inte det som är lösningen. Att så här, gå hela livet och ducka för allt som påminner om det obehagliga. Det är precis tvärtom.
Let's put a trigger warning on trigger warnings. They don't work. Not only don't they protect your feelings, but if you actually have been traumatized by something they're warning you about, a trigger warning makes it worse.
Det du visade nu, solida belägg för huruvida triggervarningar fungerar på det som de är menade att fungera för.
Och det gör de inte.
Men då finns det ju den här andra funktionen. Jag tror att det du kanske pratar om, det här etisk
juridiska. Ja.
Alltså där blir jag ju nyfiken på.
Då är det så här yttrandefrihet mot omsorg om utsatta grupper och sånt.
Ja, exakt. Men också kanske då ett lite fluffigare variant av så här tolkningsföreträdeskonceptet. Det är inte du som ska bestämma hur det jag fryser eller inte. Det bestämmer jag. Och jag fryser nu. Så jag vill att vi höjer värmen i det här rummet. Du ska få svettas, för jag har frusit. Mitt folk har frusit så himla länge. Och det där är ju en så här rättvis idé som jag liksom gillar. Så jag har lite fucking blood måste bli shed för att få lite rättvisa här. Men om man ser det på det sättet. Finns det någon forskning kring det? Förstår du vad jag menar? Den här liksom förflyttning av makten.
Det finns säkert jättemycket samhällsvetenskaplig forskning om det. Men det är inget som jag har koll på. Alltså för mig är det väl mest en fråga om privat moral på något sätt. Eller vad man tycker.
Mm.
Och så.
Mm. För där har jag ett litet inspel.
Mm.
Det är hämtat ifrån en debatt som uppstod efter en bok om ätstörningar. Som kom ut nu nyligen, där man hade gjort en intervju. Några frågor i en tidning. Och de frågorna delades, så blev en sån här liksom Twitter storm. Du vet att man ska inte liksom, ens världsbild kan inte formas av vilka som hojtar högst på Twitter, men då var det jättemånga som skrev så här: hjälp, i den här intervjun så skriver den här kvinnan som just idag är i ätstörning om hur mycket hon tycker om det. Det här triggar mig så mycket, mina gamla ätstörningar. Fy fan för den här texten. Och där blev jag så himla drabbad av kärlek för alla de här kvinnorna som likt jag har lidit av ätstörningar, i viss mån lider av ätstörningar. Att säga, men vänta, om vi ska se på oss själva som så sköra att när en annan människa berättar om sitt sätt att se på världen, så kastas hela vår egen världsbild omkull. Så den andra människans sätt att se på världen vill jag inte, den klarar jag inte av att höra. Skriv inte om den, intervjua inte, eller liksom triggervarna. Då liksom försvagar vi ju oss själva på ett liksom livsfarligt sätt. Och när det blir nästan som en ideologi eller liksom en religion, att så här, förstärka sin egen smärta för att det är ideologiskt i vissa mån svängigt, det får lite likes, eller det är något som får mig att vara god och någon annan ond. Då blir ju resultatet att vi belönar ett bejakande av smärta och svaghet. Jag kommer leta efter det i omvärlden som får mig att må dåligt, för att i mitt bejakande av det dåliga måendet så får jag någonstans en mikrofon eller något som kanske gör mig intressant eller ger mig det här underläget som vi nu kan vända till ett överläge. Alltså så här, och det på ett psykologiskt plan måste ju ha farliga effekt. Och nu, så nu, jag har typ pratat så här, för kvinnor.
Mm.
Så här, kvinnokampen har lett oss fram till att vi vill ha en värld där man bryr sig om varandra, där man är omtänksam, där man är mjuk och snäll och inte trampar på varandra. Precis, perfekt. Och nu är det någon som känns att trampa på. Oh, vi vill inte trampa, vi ska sluta trampa på den. Och så går vi alla runt och bara, aj du trampar på mig, aj du trampar på mig. För världen är svår, den kommer att sticka och hugga och göra saker som gör dig illa. Och om hela världen ska anpassa sig efter hur allting är ont i dig, så kommer du vara extremt dåligt rustad för att gå ut i den här världen och ta för dig.
Mm.
Och se till att den funkar för dig och för de du älskar och för andra människor på jorden. För du kommer gå runt och bara fokusera på det som gör ont.
Mm.
Det, begriper du det jag sa?
Ja, jag tycker att det låter jätteklokt faktiskt.
Ja.
Ja. Alltså det blir att man själv, man sätter ju en etikett på sig själv annars. Som är att jag är en fragil...
Ja, och vi belönar den etiketten.
Ja.
I'd like to give you all a list of my trigger warnings.
What's a trigger warning?
Actually, bruh, asking me what a trigger warning is one of my triggers, bruh. I feel traumatized, bruh. And now I'm tweeting about you, bruh. And now you're trending, bruh. And now your life is ruined, bruh. And now you're fired, bruh.
Jag har ju varit på liksom så här, utställningar och läst material där det står så här. Ja, här förekommer det liksom... Om det nu är sexuellt våld eller här, det här är rasistisk skildring. Och en del av mig känner så här... fin jävla upprättelse. Fram tills idag så var det här och det var så här, det var inte fakta, det var ingenting, det var bara någon liten känslomässig upplevelse hos vissa. Det är inte på riktigt. Och sen när det plötsligt står i så här, på en fin plakett på en konst liksom utställning, man bara fett. Det finns. Vi räknas eller de räknas eller de här upplevelserna räknas.
Mm.
Att den aspekten av det finns ju också.
Mm.
Och då tänker jag mig att går det att ha sig istället för att ha triggervarningar innan Peter Pan och innan all den här litteraturen som du på Aberdeens universitet behöver läsa för att bli litteraturvetare eller vad det nu är. Kan man inte bara säga, och sen har vi den här stencilen. Här hittar ni hela listan på alla grejer som är problematiska i vår litteratur. Så för er som tycker att det känns viktigt, in och läs på den listan.
Mm.
För er som är jättetriggade. Mm. Och för alla andra, fritt blås.
Ja, att man visar att man har uppmärksammat
man
det här.
Man visar att man har uppmärksammat, men man gör det också till en valfri sak. Det är du som är allergisk.
Mm.
Här är listan över alla allergener i maten.
Ja.
Men någonstans så kanske hela poängen är att du som allergiker vill att andra ska se och anpassa sig. Att det är vad vi ska göra här. Alla idioter som är som jag... Som bara, varför ska vi hålla på att försvaga oss? Sådana som jag. Så men nu får vi äta det. Så här, om inte björn kan äta all mat, då ska inte vi andra heller äta all mat. Vi ska äta det björn klarar av att äta. Ja, det är hela syftet med den här rörelsen. Och att den kanske jag inte alls ska tycka illa om, utan tycka om.
Mm.
Frågetecken.
Ja, men det är väl bra att liksom vrida och vända på det. Men jag är ju då inte team triggervarning alltså. Det, är inte. Sen så det finns ju vissa sammanhang, och det har de inte heller tagit med här. Du vet, sådana här liksom åldersgränser till exempel då för film och så.
Mm.
Det tycker jag som en förälder är ett väldigt bra stöd i vad ens ungar ska få spela för dataspel och kolla på för filmer och sånt där. Det är inte som att man följer det slaviskt direkt, men det kan ge någon typ av information i alla fall.
Ja, just det. Ja, men alltså det. Nu har vi inte ens gått in på det, eller det kanske vi visst gjorde i med Peter Pan, men hela så barnlitteratur och Tintin och Roald Dahl etc. Där man så här, men gud, nog kan väl barn stå ut med att läsa om en lärare som är sadist. Eller så här, då får väl en snäll förälder sitta bredvid och förklara att så där pratar vi inte längre, där gjorde man förr i tiden. Titta vad tiden har förändrats. Och så bara, men det är inte alla barn som har en duktig förälder som sitter bredvid och förklarar de här sakerna. Alltså det är liksom, ja det är inte lätt.
Mm. Oh yeah, I'm trigger happy, yes I'm trigger happy. Trigger happy, yes
I'm trigger happy. Jag blev ju inte mer övertygad trots att du kom med forskning som spelade mig i händerna så att säga.
Ja, alltså, jag tycker personligen då att i den här liksom juridisk-etiska debatten så är jag väl, jag är mer team yttrandefriheten än motsatsen, men där tycker jag att frågan är mer komplicerad. Vad gäller den psykologiska tycker jag bara att det är värdelöst faktiskt med triggervarningar. Det visar en
forskning på din sida.
Sådär.
Sammanfattningsvis kan vi säga, den svåra frågan triggervarning, att forskning visar att på psykologisk plan så gör det oss vare sig till eller från, men det väldigt säkert slår fast är att förväntans ångesten ökar. Ta den informationen och gör vad ni vill med den när ni går ut i världen och bejakar svagheter, styrkor och allt annat som gör oss till människor. Det om triggervarningar. Tusen tack Björn som satt in i alla dessa studier och metastudier. Tack Peter Malmqvist som klipper den här podden. Och vi har vår producent Klara Wallin. Podden spelar vi in som tidigare sagt på Beppo. Tack och hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.